Så god kväll allesammans, och vi kan börja med bön innan vi beger oss till Bibelns värld. Så Jesus, vi tackar dig ikväll. Vi tackar dig Jesus för att vi får komma till ditt ord. Och det är ett sånt andningshål att få mötas så här mitt i veckan och samtala om dig. Och vi vet Jesus att tidens tecken blir allt tydligare. Denna världens ande blir allt mer intensiv. Och det är så lätt att dras med i det på ett eller annat sätt. Antingen att bli negativ och kritisk, eller att man sköljs med och lever med, för att man tänker att så gör alla andra. Och Jesus, vi ber bara här att vi skulle kunna stå upp med ditt ord i våra hjärtan personligen. Herre, välsigna den här stunden. Signa skriftställena och de tankar som vi utvecklar runt det. I ditt dyra namn, Jesus. Amen. Domarbokens 6:e kapitel. Och verserna 11 och framåt. Domarbokens 6:e kapitel. Och verserna 11 till och med, jag tror det blir 18. Herrens ängel kom och satte sig under terbinten vid Ofra, som tillhörde Abiesriten Joas. Den son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: Å, min herre, om Herren är med oss, varför då har allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sade: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: Å Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sade till honom: Jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Gideon svarade honom: Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaks till dig och bär fram en offergåva och lägger den framför dig. Han sade: Jag ska stanna till dess du kommer tillbaka. Och sen Markus evangeliet kapitel 10. Markus 10 och verserna 38 till och med 40. Okej. Vi lämnar den, för jag kan ha menat ett annat evangelium. Och det är inte så konstigt, därför att idag när jag satt och gjorde den här, eller skrev de här, sen jag skulle gå så, men var är anteckningarna? Och jag letade överallt. Jag hade slängt dem. Men så att det är inte så konstigt om jag rörde ihop några evangelier. Så att vi nöjer oss med Domarbokens 6:e kapitel här i nuläget. Men i Kolosserbrevet 2:6 så står det så här: Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så led i honom. Och vi tänker många gånger det här, liksom vi blir frälsta, underbart, fint, och vi vill att andra ska bli frälsta och så vidare. Och det är naturligtvis oerhört bra, oerhört viktigt. Men sen följer då ett liv ett nytt liv som Gud har gett oss, där vi kan leva i hans kallelse, i hans vilja och så vidare. Och vi har så många olika idéer om vem Gud är. Ibland så ser vi tillbaks på våra liv och vi försöker att värdera det, analysera det och komma fram till någon slags slutsats. Ibland så tittar vi framåt och vi tror att vi kanske kan lista ut lite grann vad som ligger framför oss, förhandla lite med Gud hur framtiden ska bli och så vidare. Men det spelar ingen roll vilket håll vi än tittar åt. Vi tittar bakåt eller framåt, så är vi lika hjälplösa. Vi kan inte förändra vårt förflutna. Vi kan inte egentligen vi kan påverka vår framtid i den bemärkelsen att vi vandrar med Gud uppenbarligen, men på det sättet att vi kan inte liksom etablera den och säga att så ska det bli. Därför att vi kan inte lista ut vad Gud gör. Står i Predikan 7, verserna 13 och 14, att vi kan inte lista ut vad Gud har gjort. Den goda dagen, den onda dagen, rent mänskligt talat. För båda har Gud gett oss. Och tänk dig på hur Johannes 6:33 säger att köttet är inte till någon nytta. Det är anden som ger liv. Och hur mycket lever inte vi i köttet? Hur mycket av våra tankar är inte liksom köttets tankar? Om det förflutna, om framtiden. Men vad är det Gud vill? Jo, han vill att vi ska leva i honom, i nuet. Och jag vill tala om idag hur Gud kan. Gud kan. Kvinnor kan, vet vi. Det brukar stå på de här små grejerna, klisterremsorna liksom, kvinnor, eller vad det nu är, kvinnor kan. Vad heter det?
Nu skrev jag det, kvinnor här.
Ja, ah, okej. Men Gud kan. Gud kan. Och jag tänkte bara på hur vi har två personer här som jag vill, den ena läste vi om och den andra kommer vi till alldeles strax, men Gideon å ena sidan, han sa jag kan inte. Petrus å andra sidan, han sa jag kan. Och det är intressant att liksom båda hade problem med sin relation med Gud, men på två olika sätt. Och om vi tittar först på Gideon här, så ser vi i vers 11 hur han var rädd för midjaniterna. Han gömde vetet. De kontrollerade Israel vid den här tidpunkten. Var det någon som skördade någonting så kom de och tog skörden. De fick förhoppningsvis tillräckligt för att överleva, men liksom allting kontrollerades av gideoniterna. Och jag tänkte på hur det står i Matteus 10 att vers 26 att frukta inte och var inte rädda. Och ingenting finns som är dolt som inte ska komma i dagar. Och jag tänker liksom på allt det som människor gör i sina liv. Det som vi pratade om tidigare här, liksom hur man i fräckhet skryter över sina bravader och vad man har gjort i livet och så vidare. Syndiga saker, felaktiga saker liksom, och man skäms inte ens för det eller över det. Att tänka att allt detta kommer en dag att komma fram, att komma upp. Allt kommer människor att göra räkenskap med för. Och han säger att frukta inte. Var inte rädd för denna världens makter. Var inte rädd för midjaniterna i det här fallet. Och han gömde sig. Liksom, jag menar, hur många av oss har inte varit på den platsen liksom, att vi bokstavligen talat gömmer oss liksom, säger nej Gud, vad som helst, vem som helst men inte mig, vad som helst men inte det här. Och liksom han är ett sånt exempel på detta, men Gud kom med ett uppmuntrande ord till den. I vers 12 säger han, du tappre stridsman. Jag menar, det är så långt ifrån verkligheten som man överhuvudtaget kan komma. Och i andra Korinthierbrevet 5 och verserna 16 och 17 så står det att vi känner ingen efter köttet. Vi känner alla efter köttet. Även oss själva liksom, så gör vi våra bedömningar. Men det står att vi är en ny skapelse. Och i den nya skapelsen så kallar Gud oss, du tappade stridsman. Han ser vår potential. Han ser våra möjligheter. Han ser vem han har gjort oss till. Och de orden får han. Och sen i vers 13 här så ser vi att Gideon var missmodig över omständigheterna. Han sa liksom att, vad har hänt med våran Gud som gjorde sådana under med för som gjorde sådana under i Egypten. Vad finns han liksom? Vad hänt? Han har glömt oss. Absolut, han har glömt oss. Och nu har vi ingenting. Nu har han sänt gideoniterna till oss så att de ska ta över, så att vi nu blir straffade på det sättet. Och i första Thessalonikerbrevet 5:18 så står det att vi tackar Gud under alla livets förhållanden. Det är ingen lätt vers. Och jag vet inte egentligen om vi kan inte prestera det här. Men när vi lever med honom och vi lär känna hans karaktär och natur och vi ser hans trofasthet, ja, då kan tacksamheten komma mer och mer. Och faktum är att tacksamhet, det är som med mycket annat, det är också en övning. Jag tillhör inte den grupp som hävdar att vår bekännelse har på det sättet skapar kraft, därför att vi är en del av Gud, som en del mer eller mindre undervisar. Men i den bemärkelsen att det finns kraft i bekännelsen. Inte att vi liksom bekänner någonting liksom bara för att vi ska bekänna det. Men därför att Guds ord har gjort ett verk i vårt hjärta. Och vi bekänner någonting. Därför att jag ser det, hur negativitet är en trend. Och den liksom blir, den äter upp oss till slut. Och på samma sätt, den positiva bekännelsen kan ta oss ut ur ett sammanhang om vi tillåter Gud att göra det. Och glädjer alltid i Filipperbrevet 4:4. Och det intressanta är att den här omständigheterna, vi kan resonera tills vi blir blå i ansiktet om varför de här omständigheterna nu finns i mitt liv. Som Gideon. Han gissade att, jo, Gud har glömt oss. Det är på grund av synden. Det är på grund av det ena eller det andra. Därför har han sänt midjaniterna att styra över oss. Men Gud talar inte till honom i de termerna. Han säger inte någonting. Han säger bara att du tappade stridsman. Och jag tänkte på just det här att ha seger både i och över omständigheterna. Ibland är vi så påverkade av den här framgångsteologin att vi tror alltid att så fort att det är någonting som dyker upp i våra liv så ska vi bara be och så ska vi bara bekänna och sen ska bara de här sakerna ge vika. Och det är liksom inte tu tal om att Gud skulle kunna vara med i, ja, sjukdomen, svårigheterna, problemen och så vidare. Det är den ena sidan. Men sen den andra är att vi lever fullständigt besegrade under de här omständigheterna. Och så ibland ger Gud oss seger över omständigheterna. Han helar, han befriar, han räddar, han förändrar. Men ibland ger han oss också seger i omständigheterna. Med andra ord, vi lever med dem under en tid tills Gud har gjort sitt verk och förhärligat sitt namn, vad det nu vara må. Men under tiden har vi seger. Som vi talar om i söndags. Jag använder ofta hans exempel med Richard Warmbrand. Han hade seger. Och de säger, han har ingen seger. Det var ingen seger att sitta i fängelse. Det är ett misslyckande. Ja, så är det enligt det här framgångsreceptet som vi har. Men någon som tackar Gud i de omständigheterna lever i en fantastisk seger som förändrar denna värld på ett sätt som ingen kan förstå. Men Sen säger han vidare i vers 14. Gå i denna din kraft. Din kraft. Och vad är det för kraft? Gå i denna din kraft. Gud har gett alla människor en gudagiven potential. En delegerad auktoritet. Vi har gåvor, vi har förmågor, vi har möjligheter. Och han säger, gå i detta. Jag tvingar dig inte, men gå i tro. Och gör det. Och jag tänker på vad det står i Matteus 28, verserna 18, 19 och 20. Eller 18 och 19. Missionsbefallningen kallar vi det. Men mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå ni därför ut och evangelisera och gör lärjungar. Därför att vi har fått oss delegerat samma kraft som fadern har delegerat till sonen. Och denna kraft sände nu Gud Gideon ut. Och sen säger han i vers 15 att ja, men jag kan inte. Hur många gånger har vi inte sagt det? Jag kan inte. Och i Filipperbrevet 4:13 står det, allt förmår jag honom som ger mig kraft. Och sen ser vi i vers 16 här, han säger att jag är med dig. Mm. Och jag tycker det är så intressant att se att det Bibeln i Gamla testamentet talar om Herrens ängel, som många av er vet. Så ordet ängel är egentligen budbärare. Vi tänker alltid att en ängel är den här, liksom det här andeväsendet som vi ibland tror, griper in sammanhang och människor ser ibland och så vidare. Okej, Bibeln kallar dem änglar. Men inte just att de är keruber och de har andra namn. Men de är änglar i bemärkelsen att de är budbärare som Gud sänder in i denna värld. Och jag tänkte just på detta bara, hur Herrens ängel i Gamla testamentet, det är egentligen en så kallad teofani. Det vill säga, det är Jesus som uppenbaras i Gamla testamentet. Och detta är en ganska rolig grej här. För att först, om ni läser era egna svenska biblar här, så ser ni att först tilltalar Gideon honom som herre med litet h. Alltså bara respektfullt. Men sen förstår han senare att det är ju Gud själv som är här. Och han vill också gå och bära fram en gåva. Jag tycker verserna 17 och 18 är så underbara. Återigen, och det gamla testamentet. Han samtalar med Gud. Jag menar, jag tänker på liksom människors religiösa koncept. Man tänker på hur Gud finns där liksom många miljarder ljusår borta. Han är inte intresserad av oss ett dugg personligen. Men här ser vi liksom hur han uppenbarar sig för en individ som har gömt sig därför att han är rädd för midjaniterna, som har ett självförtroende som liknar en död fiskpinne, som Magnus brukar säga, och liksom att det kan inte bli värre. Gud kommer och sedan säger han att kan du vara kvar en stund så jag kan bära fram ett offer, och liksom, och han säger ja, jag kan stanna liksom. Att tänk liksom, tänk på, vi är nya testamentliga troende. Med allt vad det innebär. Men redan i Gamla testamentet så hade Gideon den här typen av relation. Abraham ska vi inte tala om, andra många som handlade. Och jag tycker det är fantastiskt. Men Gud kan. Men Gideon sa, jag kan inte. Och Petrus, en annan bibelprofil. De levde ja, nästan 1500 år mellan dem. 1200-1500 år mellan dem. Han var tvärtom. Han sa, jag kan. Oh ja, Jesus. Om ingen annan kan så kan jag. Och han säger i Matteus 26 och vers 35. Om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa det också de andra lärjungarna. Och Petrus trodde verkligen att han kunde. Det var hans kött. Och det intressanta är att i båda fallen var det köttet. Gideon sa, jag kan inte. Dåligt självförtroende. Gömde sig. Petrus sa, jag kan. Inga problem. Han trängde sig fram genom skaran liksom och sa: Jesus, här är jag. Inga problem. Jag tar hand om det här. Även om de andra inte klarar av det. Och det ser ju nästan ut som att de inte gör det. Men du kan räkna med mig. jag kan. Men vi vet vilken otrolig läxa som denne man lärde sig när han sedan förnekade sin herre flera gånger. Men i Johannes 21, som vi har nämnt många gånger tidigare, verserna 15-23, så kommer Jesus tillbaka och återupprättar honom också. Och jag tänker på liksom att bli föremål för Guds nåd på det sättet som han blev. Det förändrar oss alltid. När vi någon gång har liksom varit i en situation där vi har fått smaka Guds nåd. Det är fantastiskt. Liksom. Vi går så stärkta ur det. Som det står i Hebreerbrevet, att det är gott att få hjärtat stärkt i nåd. Och det är underbart att ha fått smaka Guds karaktär. Och det fick både Gideon och Petrus göra. Även då de hade två helt och hållet annorlunda utgångspunkter. Den ena, dåligt självförtroende. Den andra, ett extremt gott, mänskligt talat självförtroende. Men båda hade ett personligt möte med Gud där de fick nåd i sin situation. Och jag tänkte på en tredje variant som inte jag har en bibelvers för, men som vi känner igen kanske, men att jag kan men jag vill inte. eller jag får se kanske om jag gör det och så vidare. Och vi ser det liksom, alltså Kalle predikade om det och det var så slående, för att han hade läst någon statistik någonstans där man hade frågat människor då på 40-talet om de trodde att de var en viktig person. Och det var alltså en mycket liten andel som svarade att de verkligen trodde att de var en viktig person. Sen har man frågat den här frågan nu nyligen, för bara några år sedan. Och en överväldigande majoritet tyckte att de var jätteviktiga. Och jag tänker på det liksom, att vi lever i en värld där människor har så uppblåsta egon så att man blir nästan rädd. Och jag tänker liksom att man bara rusar mot denna dag när Gud, ni vet liksom när det är en fest. Och jag har aldrig varit med om det här. Men det var en fest. Och sedan så kommer en förälder hem och stänger av stereon. Liksom. Festen är slut. Liksom. Och det blir tyst. Liksom. Ena stund bara. Och sen bara. Musiken tystnar. Helt andra omständigheter. Nu är jag ansvarig för någon. Någonting har hänt. Och jag tänker liksom bara på när musiken kommer att tystna i denna värld. Människor dansar bokstavligen och bildligt runt omkring. Och tror att man är så oerhört duktig. Och inte behöver sin skapare. Och skapar alla sina religioner och filosofier. Och ogudaktiga system som man skryter över och lever i och lever av. Men en dag så ska vi göra räkenskap inför den levande guden. Och det enda som gäller, det enda som är viktigt den dagen, det är: har jag Jesus i mitt hjärta eller har jag det inte? Och jag kan men jag vill inte. Och jag tänkte också lite på, jag gjorde ett studie på västerländsk kultur i motsats till österländsk kultur på en hel rad olika områden. Och ett av de här områdena, det var just egot, liksom att det västerländska egot liksom att man gjorde en sån här bild liksom hur jag är så mycket större och viktigare än allt annat, och alla andra människor är där bara för att liksom på något sätt, ja, komplettera mitt liv, exakt. Medans i den österländska är det mera som att hur kompletterar jag min omgivning? Och det var så intressant att göra det här studiet. Men jag kan, men jag vill inte. Och vi gillar att vara neutrala liksom. Jag ser det mer och mer liksom hur det är svårare och svårare för människor att göra en överlåtelse, att liksom ta ett ansvar. Man vill hela tiden liksom, man är klämkäck, man är trevlig och så vidare, men man vill inte ta ett personligt ansvar. Man vill vara fri och man vill liksom vänta in omständigheterna. Man vill se hur det blir liksom. Och många har inte Gideons problem. En del har det, men många har det inte. Många har Petrus problem, inte alla. Men jag tror att jag kan, men jag vill inte, är också väldigt, väldigt vanligt. Och tänkte på hur Gud vill att vi tar ställning många gånger. I andra Mosebok 32 och verserna 26-29. Många av er kanske känner igen versen, eller verserna 20, andra Mosebok 32, 26-29. Hur Israel hade tillbett guldkalven och Mose beordrade leviterna att faktiskt döda de som har deltagit i detta uppror av avguderi. Och för i vår tid, i vår kultur, så tycks det vara det mest absurda som någon överhuvudtaget kan göra. Den typen av bibelberättelser som människor hakar upp sig på och säger, jag kan inte tro på Gud för att det står såna här saker. Men jag använder det bara som en princip idag, att Gud belönade dem, han välsignade dem i vers 29, därför att han tog ställning. Han bad dem att ta ställning. Och han sa liksom, här är linjen. Tror ni eller tror ni inte? Är ni med eller är ni emot? Och det är inte det att vi inte ska kunna vara diplomatiska. Det är inte det att vi inte ska ha tålamod. Självklart. Det är inte det att vi liksom inte ska vara ödmjuka i en situation. Det är allt detta gör Gud och ger Guds ande oss. Men också att ta ett ansvar. Att stå upp för det som är rätt och riktigt. Och tänk på hur det står i Ordspråksboken 18. Vers 16. Att en gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför de stora. En gåva öppnar vägen för människor. Min fru är väldigt bra på gåvor. Köper alltid små gåvor. Den här fyndlådor som finns. 10 kronors lådor och sådär. Liksom. Köper alltid några små grejer där liksom. För att de är bra gåvor liksom. Och det är så sant. Liksom. Människor uppskattar en liten gåva. Och det är på något sätt som att Bibeln talar mycket om mutor. Att mutor är någonting som förstör människans hjärta och kapacitet för rättfärdighet. Men en gåva är inte alls samma som en muta. En gåva är någonting som man ger inte för att få en egen vinning. Man gör det inte för egen vinning. Utan man gör det därför att man verkligen vill. Det är ingen baktanke med det. För om det är en baktanke, då är gåvan en muta. Men jag tänkte liksom hur Gud utrustar oss att kunna göra sådana saker, att nå in i människors hjärtan. Och i Ordspråksboken 25 och vers 2 så står det att det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Där gör Gud en skillnad mellan sig själv och jordens kungar. Jordens kungar har mycket makt och de använder den makten för att hitta allt hos människor som de vill ha reda på. Därför att kunskap är makt i det fallet. Men Gud som är så mycket större än allt skapat och allt jordiskt, han borde ju göra samma sak. Han behöver inte göra samma sak, för i Hebreerbrevet 4:13 står det att allt ligger naket för hans öga. Det finns ingenting som är dolt för Gud i den bemärkelsen. Men trots det, trots att han inte behöver göra några undersökningar vad som händer i ett sammanhang, han vet det redan från början, så står det att hans ära är att dölja en sak. Så i sitt allsvetande och genom vad Jesus har gjort på korset, så har Gud istället valt att överskyla, dölja det som vi har gjort. Det vill säga synden, misslyckandena, etc. Han har valt det. Och det är så underbart liksom när vi använder vår ställning. Inte för att utöva makt, utan att tjäna. Som det står i Matteus 20, verserna 20-28, att människosonerna inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna. Han utnyttjade inte sin ställning som Gud i Filipperbrevet 2, verserna 6-8, för att förtrycka eller ens döma människorna, Johannes 3:17, utan han använde sin ställning för att välsigna, att att frälsa, att tjäna. Och det är fantastiskt, verkligen. Och Gud kan. Det fick Gideon erfara. Han trodde inte att han kunde. Men Gud visade att också han kunde. Med Gud. Genom Gud. Petrus trodde att han kunde, men det tog en ände med förskräckelse när han insåg och förstod hans mänskliga svaghet och brister och brist. Men Gud återupprättade honom och sa att vi börjar om. Vi kör från början igen. Inga problem. Du kan, Petrus. Inte så som du först trodde, men så som du nu förstår det efter att ha tagit emot nåden. Och insett att det är inte du, utan jag i dig. Och vi säger, jag kan men jag vill inte. Men Gud förändrar oss. I våra hjärtan. Lite i taget. Och han säger att vi kan ta ställning. Vi kan tro på det som är rätt. Vi kan vandra med honom. Vi kan tro på honom som kan. Och om han kan, kan också vi, för att vårt liv är dolt i honom. I Kolosserbrevet 3:3. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.